Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...258 deltagare. Det var antalet idrottare som var med i de första vinterolympiska spelen 1924 i Chamonix. Vid senaste vinter-OS så var det mer än 10 gånger fler.
258 som 2 timmar och 58 minuter blev segertiden för den grekiske bonden Spyridon Spyros Louis när han vann den nya grenen maraton vid de första moderna olympiska spelen 1896.
258 miljoner kronor, så mycket skulle det i år ha kostat Tokyo-OS att flytta maraton- och gångtävlingarna från huvudstaden till den nordliga staden Sapporo, 80 mil därifrån. Flytten kommer behöva göras också när spelen väl avgörs 2021 på grund av värmen.
258 Premier League-matcher för Arsenal gjorde franska anfallaren Thierry Henry. På dessa matcher gjorde han 176 mål, vilket ger honom ett av ligans allra bästa målsnitt genom tiderna.
Arsenal och 258, ja. Så många mål har The Gunners gjort i den engelska ligan i inbördes möten med, ja, laget med vita tröjor lite norr härifrån, som inte får nämnas vid namn om du är på Emirates. Tidigare Highbury.
Spurs.
Tänker nog på White Hart Lane, ja.
Spurs.
258 NHL-matcher i följd spelade Chicago-stjärnan Patrick Kane innan sviten bröt i slutet av 2018. Kane som också producerat mycket poäng i det pågående Stanley Cup-slutspelet, men hans Blackhawks blev ändå utslagna i åttondelsfinal av Vegas.
1258 NHL-matcher för Montreal Canadiens, ett svårslaget klubbrekord, spelade Henri Richard som gick bort i våras. Den spelare som vunnit Stanley Cup flest gånger av alla. 11 vinster.
258 poäng är världsrekordet i bågskytte i grenen 27 pilar. Innehas av sydkoreanerna Yang Yo-ho, Oh Kyo-moon och Kim Chung-tae.
Vad var det en annan sporthusets favorit här, Bengt Skött, sa i OS i Atlanta 96 när han intervjuade, apropå bågskytte, OS-medaljören Magnus Pettersson?
Du, hur länge sitter en dålig pil kvar i huvudet egentligen?
Nej. Nu är det dags, nu spänner vi bågen.
För Sporthuset.
Avsnitt 258.
Omnämnd 10-talet gånger, han har kärleksbombat också och nu med äntligen i ett helt avsnitt. Vi välkomnar
Johan Ejeborg.
Tack så mycket.
Det är verkligen ett kärt återseende får man säga. Vi går, alltså, du och jag hade lite innebandy grejer ihop för vad är det nu, 30 år sedan nästan va?
Ja, bra länge sedan var det i alla fall, men det känns ju nästan som igår.
Vi finner oss med att det var bra länge sedan, ja.
Johan Ejeborg från SVT Sporten. Och innan vi presenterade dig, Johan, så det var ju en nostalgi på högsta nivå här när Lasse kom ute på gatan. Eller hur? Alltså, var är vi någonstans?
Jo, men alltså, jag är ju född och uppvuxen på Backvägen i Solna.
Backvägen 9?
Ja, exakt. 23 av mina första levnadsår tillbringade jag där. Och numera kan jag säga tillbringade jag här. För vi är ju kåken mitt emot.
I tian.
Så på väg hit ringde jag min, och numera är min gamla mor 88 år. Och så ringde jag och sa vart jag skulle, så backvägen 10. Och då blev det ju liv i mamma, va. Och då sa hon det: åh, backvägen 10, det var ju många som bodde, kompisar som bodde där. Och jag sa, var Pompe, bodde han där? Nej, han bodde hos oss, alltså i nian då, i backvägen 9 mittemot. Men Skoter bodde i tian. Och det gjorde ju Ingvar också, det var ju Ingvar. Jag tror att det var portvaktens dotter. Och det var ju, där var ju du när hon kastade in det elementet, så du fick spricka i nyckelbenet.
Vad har vi på Skoter egentligen? Hur har det gått för honom?
Han var väldigt lång, han växte, ja. Han växte 2-3 decimeter över en sommar, va. Ja.
Jag är glad att just Skoter dyker upp, eftersom det har en viss koppling till det jag vurmar för.
Ja, just det. Vi hoppas vi ska prata mycket om det.
Till att börja med, jag tittar på Martin här som pysslar med ljudreglagen. Och han njuter ju av din mickteknik, Johan. Hur du liksom vänder dig mot micken hela tiden. Och då tänkte jag, du har ju radiobakgrund. Alltså, nu säger vi SVT Sportens Johan Eiborg, men du har ju radiobakgrund också, eller?
Ja, jag jobbade 3 år kan man säga på Radio Sörmland. I mitten av 80-talet. Men från allra första början är jag ju skrivande journalist. Pappa, sportjournalist och uppvuxen på Strängnäs tidning i Sörmland.
Lasse är otroligt ihärdig med kaffet här.
Ja, men det är så härligt med kaffe och kaka. Det här är ju från det som var Tottvägsbageriet på den tiden. Numera är det någon kedja som har tagit över det. Men det är 10 minuters skön promenad dit.
Den är faktiskt precis lagom behaglig.
Mm. Vi lärde känna varandra i mitten av 90-talet när, i samband med innebandy faktiskt. Alla vi tre i lite olika roller. För vår del, Johan, innebandy VM 96 i Skellefteå. Jag minns särskilt en bilresa apropå radio, där vi ägnade oss åt att sätta intron. Det vill säga man spelar upp låtar på bilradion då, och försöka exakt sätta dem perfekt precis när de börjar sjunga. Sånt som jag skickat till dig, Martin, och så ska de, där ska vi lägga in det innan de börjar sjunga. Du var vass, du är DJ också, va?
Ja, 10 års tid faktiskt höll jag på med var plattvändare, eller vad man nu vill kalla det för. Det var ju på den tiden plattor. Sen så dök det ju upp andra former att spela musik. Men ja, jag har spelat både i Sverige och utomlands.
Men visst var du ansvarig för den detaljen när Bengt Skött gifte sig?
Stämmer bra det.
Den här spännvidden. För jag tror många, apropå det, en anledning till att du är hos dig idag är att vi ska kärleksbomba bilsport. Du är ju motor- och bilsport- och motorcykelsportspecialist på SVT. Men den här bredden, alltså du har gjort så mycket som jag tycker ofta inte kommer fram. Jag menar, vi har ju varit ofta i Skanarinken, tittat på ishockey, du kan varenda spelare genom åren och så vidare. Hur skulle du beskriva din bakgrund egentligen inom den här branschen?
Jag är väl en tiokampare, en hybrid. Jag är väl tv-sportens potatis egentligen, användbar till lite av varje. Och det har på något sätt passat mig. Och det är väl lite grann att anledningen till det, ska jag säga, är det min pappa egentligen. Han var drivande i Strängnäs idrottsallians, som det hette på den tiden. Ett litet mini-RF kan man säga, där det arrangerades en massa tävlingar, och han var en av pådrivarna verkligen för att det skulle ske. Sen var farsan och mamma också engagerade inom motorsporten i klubben i Strängnäs och i SAMS, som klubben heter där. Och där på något sätt så började mitt stora motorsportintresse tidigt.
Vilket härligt klubbnamn, SAMS.
Ja.
Det är bättre att vara det. Men alltså det är ju lite Sveriges Television, Johan, som, alltså bredden är ju en kolossal tillgång på en sån redaktion. Vi har ju varit på Radiosporten, du och jag, Tommy, och då är ju bredden en grundförutsättning. Mm. Medan vi numera jobbar väldigt strikt med de rättigheterna som våra respektive mediehus har.
Så inte i sporthuset?
Nej, inte i sporthuset, men alltså i vår profession. Här är vi för att vi tycker det är kul. Det andra är vi för att vi tycker att det är jättekul.
Ja.
Eller var det tvärtom? Nej, men alltså, det är ju en grej. Och det är någonting jag kan, i min väldigt ishockeyintensiva och fotbollslandslagsmässiga vardag, sakna. Den där bredden i samtalet, som ju är en del av DNA om du är på en sån redaktion.
Det är därför vi har sporthuset.
Mm, det är bra.
Måste jag bara tangera här med bredd. Någonting som är otroligt kul på SVT Sport, det är att vi är breda. Vi jobbar med det mesta, inte minst SM-veckan styrker ju det. Mm. Där jag förra sommaren i Malmö faktiskt hade förmånen att få kommentera SM i drönare. Så att det säger väl en del om att Vi får testa lite olika saker.
Om du bara plockar i huvudet, vilka är dina favoritsporter?
Motorsport är ju... Och den är ju bred. Jag kan lika mycket kan jag uppskatta ett intensivt MotoGP som en IndyCar-tävling där det är tur, skicklighet, strategi avgör vem som vinner. Det är inte alldeles säkert att den som har den bästa bilen vinner tävlingen. Det tycker jag är oerhört kittlande. Jag tycker ett slalomåk där det liksom hela tiden byggs upp efter ett första åk och man vet att det skiljer kanske bara ett par tiondelar mellan väldigt många. Det är ju en elektrisk spänning i det, att bygga upp det och få ett ofta trevligt slut för svensk vidkommande. Jag tycker också att de här farttävlingarna, Kitzbühel, Wengen och de här är fullständigt magiska att få jobba med. Sen har jag ju kommenterat tennis i väldigt, väldigt många år tillsammans med Janne Gunnarsson. Bland annat ett par Wimbledon-finaler och OS där i Wimbledon också. Det är väldigt, väldigt så här. Det känns i hela hjärtat faktiskt.
En kul grej tycker jag. Kan man säga så om någonting som är relaterat till pandemin, men jag vill göra det ändå. Det är att stryka under att det vi håller på att snacka om när vi snackar om sport är journalistik. Och ett av de bästa exemplen vi kan ta i samtiden för det, eller alldeles nyligen i alla fall, det är Sveriges Televisions sportredaktion. Det är lite kul att få säga det tycker jag. Därför att när pandemin kom och Vinterstudion klappade igen, det var inte beroende på att snön och isen smälte, utan det var beroende på att det fanns ju inga tävlingar helt enkelt. Då ersatte man det, jag vet inte vem det var som kom på det på SVT, men då ersatte man ju det med någonting man kallade för helgstudion. Va? Det vill säga sportredaktionen gick in och gjorde program i pandemisk tid. Och det var ju jättebra intervjuer. Alltså, där var det ju folk med grundläggande journalistisk kompetens och nyfikenhet som fick besked som jag som vanlig medborgare var i extremt behov av att få från alla dessa forskare och infektionsläkare och folkhälsomyndighetspersoner och dessutom människor i övrigt. Det tycker jag är. Och vad är det som krävs då? Det är en stark, skarp journalistisk kompetens.
Och, och live-vana också.
Absolut. Mm. Bra gjort.
Vi har ju flera från vår redaktion som har använts då på andra ställen i huset och gjort det riktigt, riktigt bra. Bland andra Maria Wallberg.
Hon är bra.
Verkligen. Ja. Och Rickard Ekman. Otroligt bred. Och man märker att det finns en efterfrågan och man när de väl upptäcker hur bra de faktiskt är, då kanske man inte får behålla dem. så är det ju. Men vad jag skulle vilja säga också är ju att tidigare under till exempel valvakor har ju Mats Nyström, vi har haft André Pops med flera som har jobbat åt våra sändningar där, och de har ju gjort det verkligen förtjänstfullt.
Men det, alltså, om du går igenom många direktsända evenemang eller sändningstimmar du har varit med om, det blir så mycket så det är inte klokt. Och precis som du pekar på, Tom, jag tycker det är viktigt att säga, erfarenheten utav att nästan vad som helst kan hända i ett direktsänt ögonblick. Dels i tävlingen som du följer och som du bla bla bla, men dessutom i samspelet med den du är där och jobbar tillsammans med, men också i förutsättning, det ska ju funka tekniskt, helt klart kommer andra röster i huvudet på dig, det bryts och det kommer bla 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 bla. Allt detta är en erfarenhetsbank som jag tror många andra redaktioner har en väldigt stor nytta av.
Jag tror vi satte någon sorts rekord i att koka soppa på spik i samband med alpina VM i Schladming 2013, damernas Super-G. Det handlade om att det var dimma, dåligt väder, skulle tävlingen köras eller inte. Och hela tiden kom det uppdateringar, tävlingschefen stod i backen, Farbar, Nicht Farbar, sa nästa gubbe, Nicht Farbar, Farbar. Och sen höll vi på så där.
Till sist kom Farbar.
Ja, precis. I ett par timmar fick hela gänget som jobbade med sändningen. Det var springa och hämta band, det var improvisation, vi var från flera plattformar. Men på något sätt så lyckades vi lösa den där biten och till slut blev det tävling.
Sporthuset 258.
Ät Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vår hemsida. Tack alla som hörde av sig om avsnittssiffran 258. Erik Dahlberg, Rasmus Dahlqvist, André Ulfborg, Jörgen Eksvärd, Fredrik Norrström och... förstås, Åsa Johansson. Och även obducenterna, det här kan vara en passning till dig Johan, du som ska prata bilsport här lite senare. De tre svenska Formel 1-stjärnorna på 60- och 70-talet, som är de enda som har vunnit ett Formel 1-lopp, och som alla dog en för tidig död körde tillsammans 258 GP-lopp under sina år i Formel 1. Snyggt jobbat, obducenterna. Flest, Ronnie Peterson, 123. Jocke Bonnier, 104. Och Gunnar Nilsson, 31. Blev totalt 258.
Ja.
Vad säger du om dessa herrar?
En tung trio. Ronnie Petterssons öde är ju känt för de flesta. Joakim Bonnier, han dog på Le Mans. Och tyvärr då så dog ju Gunnar Nilsson utav cancer. En tidig död.
Gunnar Nilsson var samtida med Ronnie Peterson, va?
Ja, oerhört talangfull.
Eller hur? Fast han fick ju inte en riktigt stora... vad ska man säga? Han var inte den som ställde sig främst när Ronnie Peterson var i världseliten, va?
Ja, och om jag inte minns det helt fel så bar han till och med kistan där när Ronnie Peterson begravdes.
Ja, ja. Mm.
Men du hörde av dig någon gång från något hotell där och sa att här är Gunnar Nilsson stor.
Ja, på ett hotell i Helsingborg som heter Duxiana. Där finns det faktiskt ett Gunnar Nilsson-rum till minne av Gunnar Nilsson, bygdens Formel 1-stjärna. Och där kan man till och med trycka på en knapp på väggen och så börjar det bli motorljud. Stora bilder på Gunnar Nilsson. Väldigt, väldigt speciellt, men där har jag och min kompis Conny bott en gång när vi var ute på lite turné.
Det är enda gången man kan känna att man ligger och knoppar på en Formel 1-bana alltså. Om du ska somna så trycker du så bara far de runt dig så här. Ja.
Ja.
Högt i tak i sporthuset.
Det är ju generellt sett mycket...
Oj.
Ljud.
Jag glömde säga det. Frysen låter ibland så där. Och för de som är nya i de här environgerna så kan det för lite bli lite...
Jag var helt säker på att det var tandläkare.
Ja, den borren är där.
Om det hade varit en tandläkarklinik då kunde du möjligen ha nämnt det innan vi kom hit.
Ja. Lite överraskande möter man någon i trapphuset som rusar ut från kliniken med den här haklappen hängande. Så här. Blodet rinner i mungipan. Ja. Det visade sig vara en amatörtandläkare. Ja, förlåt. Förlåt. Jo, men alltså en grej som man snackar om förutom möjligen privattandläkare är alltså publik på evenemang. Och det här är en viktig fråga. Därför att det är inte bara att bara rycka på axlarna och passera, utan det här är en del av folkrörelse Sverige. Nämligen rätten för de som äger idrottsrörelsen i Sverige att gå och titta på det de äger. Så att det är en grundläggande, mycket viktig fråga. Och vi har ett gränssnitt med att du har berättat om ut och flyger, det är fullsatta flygmaskiner och man sitter väldigt nära varann och vi har köpcentra, vi sitter ju väldigt nära här i Solna nu till exempel. Är det Nordens största köpcentrum eller vad du har här? Scandinavian Mall precis intill. I alla fall mycket folk och det är trängsel. Va? Badstränder nu när det är varmt på sommaren har vi upplevt också och så vidare. Och då uppmärksammades frågan av dig Tommy och din uppdragsgivare hos Discovery. Där du träffade idrottsministern Amanda Lind. En armé utav människor och lampor och grejer hyrdes in och fanns i mittcirkeln på Tele2 Arena. Helt tomt. Och där satt du och idrottsministern i denna viktiga fråga.
Det är uppenbart när man tittar sig runt här att det skulle kunna gå att hitta lösningar där man kan ta in mer publik under coronasäkrade former. Och det är ju också ett av de skälen att regeringen nu jobbar intensivt med detta. Att försöka hitta mer träffsäkra lösningar, att göra det underlätta för till exempel både idrotten och kulturen framåt.
Vad tycker du att ni kom fram till?
Jo, men du hade ju väldigt rätt, Lasse, i avsnitt 256. Tack, Jonas Gardell. Det är precis min bild av det hela också. Att
efter 255 felsteg hittar jag rätt.
Äntligen satt den.
Genom att Jonas Gardell gjorde rätt.
Ja. Nej, men hans kraftfulla, när han gick ut då i krönika och fick med sig stora delar av kultureliten, har ju satt fart på regeringen med Amanda Lind i spetsen för att hitta lösningar på publikfrågan. Och då handlar det inte om Folkhälsomyndighetens begränsning, den kommer inte förändras. De håller fast vid sina 50 personer, Anders Tegnell håller det, men frågan är hur lagstiftningen kommer att påverkas framöver. Om man hittar en undantag i lagstiftningen som gör att det ska kunna bli, som Amanda Lind sa i den här intervjun, bättre anpassade lösningar för idrott maten och kulturen. När hon tittade ut över Tele2 Arena så blev det ganska uppenbart, som hon sa själv, här kan man ha mer än 50 personer och ha ett coronasäkert evenemang. Så enkelt är det.
Det var väl en aning spännande att de var tvungna att komma in på arenan först för att kunna räkna ut det, kan jag tycka, ja, spontant.
Men då kommer ju nästa fråga som många av våra lyssnare undrar också. Det är, hur ska det då egentligen gå till fördelningen av platserna om det blir en justering uppåt här nu? Och jag pratade med Djurgården Fotboll till exempel, och jag märker en osäkerhet. De vet inte hur de ska göra, för det är känsligt. Vilka ska släppas in? Det är ju tusentals som har årskort. Ska det bli lottning? Hur ska man göra om man brukar sitta med en kompis? Ska lösbiljetter också premieras? Benny Halvarsson hörde av sig till Sporthuset. Han skriver att jag tror lotteriförsäljning kan lösa problematiken om vem som ska få tillgång till begränsat antal biljetter. Säsongskortsinnehavare kan få några lotter per match. Övriga kan köpa för en viss peng per lott. Rättvist och bra intäkter för klubbarna. Då var det många som räckte upp handen på Twitter. Nej. Årskortsinnehavare ska gå före alla lösbiljetter. Så måste det vara. Och då kommer vi till den här problematiken kring hur den här fördelningen ska gå till.
För mig, jag kommer tillbaka till att det är en folkrörelse och folkrörelsen ägs av medlemmarna. Och här skiljer jag då på medlemmar och fans. Det vill säga att om du håller på ett lag men inte är medlem så är det i min bok inte samma. Och då menar jag så här att den här utlottningen, för jag tycker det är utlottning som gäller, den ska vara bland medlemmarna och du behöver anmäla ditt intresse då som medlem om du inte har årskort. Har du köpt årskort, då får du fler lotter i systemet. Och jag menar att det här ska ju köras även med 50 åskådare. Jag tycker till exempel klubbar med stark publik som är indraget i bottenstriden just nu, IFK Göteborg, AIK, nu kommer ni ju garva. Men jag tror att 50 åskådare som gå ut till IFK Göteborgs anhängare och säga nu har vi hemmamatch mot IFK Norrköping eller vad det nu var för någonting. Ta, och vi vill ha de 50 som, när du skriver på att du är med i den här lottdragningen, då måste du gå med på att du ska hålla dig till regelverket förstås, du ska vara nykter när du går, men du ska sjunga och du ska gapa och du ska skrika hela matchen. Och du vet, det får en liten effekt på när de, och så sätter du dem på en sektion coronasäkrat, i närheten av, du vet, laget kommer känna att de här 50, de brinner, de är nere på knä, de tillber högre makter, de vrålar, då får du helt plötsligt en effekt i det. Och jag lovar, det kommer kunna ha en marginell betydelse. Jag tycker det redan nu. Men lottning är svar på frågan, tycker jag.
Ja, de kan ju också krydda det hela med en PA-anläggning så att man får lite varsin mick till exempel. Eftersom det här ser ut att bli en väldigt långdragen historia, så är det nog väldigt viktigt att titta på de här lösningarna som är inte helt ospännande.
Vilken jättebra idé. Mm. Alltså, som en körsång. Sätt ut de här 50 personerna som får gå idag på en sektion och så sätter du upp stereomikrofoner, alltså, ut i PA-systemet och så får du en klack på det sättet. Det är ju en kanonidé.
Varför inte?
Ja, det är jättebra. Och Johan tar ju fram sin DJ-kompetens här och tänker direkt ljudanläggning och så vidare. Ja.
Ljud i bakgrunden. När de står och drar samma skiva fram och tillbaka hela tiden. Ja, exakt. Så man inte kan få något att...
Otroligt. Du har ju bra sån här ekoljud också. Hur låter det när du gör så här?
Mina nana damer och herrar.
Det kommer det bli mycket av. Men tänk också vara speaker på ett sånt där evenemang och få chansen att någon hör vad du... Det är ju kul.
Nej, men det som jag tycker är märkligt då är att när jag pratade med någon klubb här och sa jag ska träffa Amanda Lind, och jag tror det kan bli en liten ökning här, för regeringen är hårt pressad, framförallt kultur som håller på att gå totalt ner i diket, alla, alltså frilansare inom kulturen och så där, de måste göra någonting, och då kan idrotten, ungefär som du sa i avsnitt 256 Lasse, hänga på det här och kommer få lite fler platser på läktarna. Jag tror det blir så, men då säger klubbrepresentanten jag pratar med, hjälper inte oss. Va? Gör det inte, så jag. Nej, hjälper inte oss. Ja, men vadå, om ni får 1000 åskådare, hjälper inte. Vilka ska ha de platserna? Och då blir det defensivt. Och idrotten som då har chattrat mycket om att vi vill ha fler platser och så, nu måste de hitta en lösning på det. De kan inte bara säga, för att, och det här handlar framförallt om storklubbar som då kanske är rädda för också hur, vad det ska bli för turbulens då när biljetterna delas ut. De mest vanligtvis mest aktiva fansen till exempel på ståplats och så är kanske de som kommer sist in i bilden, för de vill vara på ståplats och där kommer man inte kunna göra coronasäkert. Och det gör att det blir ett dilemma. Så samma stund som det här beskedet kommer, som jag tror kommer komma, att det är en viss ytterligare öppning, så kommer det bli ännu jobbigare huvudbry för klubbarna. Och det tycker jag är synd.
För att ta, alltså, när vi lirade innebandy i högsta ligan så var det en arena vi aldrig vann i nästan. Nämligen Varberg. Gamla idrottshuset i Varberg pratar jag om. Inte det nya, fina, utan det gamla. trånga är det.
Det spelas en SM-final där också.
Bara en sån sak. Jag vill nu be alltså till alla goa Varbergsledare som jag jobbar med över tid, alltså, inte på många år i och för sig, men ändå. Men jag tror att han var bilhandlare faktiskt, som hade ett säsongskort precis på den platsen som var bakom motståndarlagets bås. Och den personen, han på egen hand psykade och sa: 23an, otroligt vad du är dålig. 17, du har inte slagit en passning rätt. Du åker snart ut igen. Jävla humör du har. Alltså, vet, han satt med så här små, han var inte otrevlig eller så, men han var nedlåtande mot dem. Och du vet, det där satte sig i huvudet på, de hatar ju den där människan liksom. Men så var AIK där och spelade med och vann med 8-0 i slog ut Varberg i raka matcher då. Det var 2006 slutspelet när AIK blev mästare. Kul för mig att få prata om det i och för sig, men ändå. Och då var han, och då sa gubben, när det var då Varberg vann skottet med 83-12 tror jag. AIK vann matchen med 8-0. Det var helt sjukt. Målvakten var ju galen, Kicki Lundqvist Kenneth, han stod upp i ett innebandymål och tog allt. Helt sjukt. Helt galet bra var han. I alla fall, då sa gubben när AIK gjorde 7-0 eller någonting, då sa han till AIK, han satt där bakom då också, då sa han det: AIK, ni är fan bra. Fast han sa det på varbergska, halländska. Ja, ni fattar. Men jag menar, du kan fortfarande påverka om du får gå på matcher. Det är det jag säger.
Ja, det var där kopplingen kom till.
Den kom till slut.
Lite oväntad utveckling att hamna i Varbergs, vad heter det, idrottshall.
Men jag säger det med kärleken, ja, då. Liksom, att det har betydelse att gå på matcher. Det kan göra skillnad. Jag menar, 50 kan göra det också. Jag vet att jag är utskrattad. Alla kommer håna mig. Men jag tycker att det kan göra skillnad.
Kommer jag tänka på psykningar förresten. Såg ni det med Daniel Ståhl och Reva i byxan? Det var ju krigsrubriker här för att det hade varit en psykningshistoria, apropå psykningar inom idrotten som är ganska vanligt i lagidrotter. Du pratar innebandy, fotboll, hockey, trash talk. Men i friidrott, inget trash talk. Och här blev det då Härstedt, diskuskastaren och Daniel Ståhl på SM. Och Härstedt var på och pekade på att Ståhl hade reva i shortsen. Sånt där är ju business as usual i hockeyn till exempel. Man mäter klubbor, man fixar och trixar. Men i friidrotten då, han ska stängas av. Det är livstid, han ska bort, Härstedt, för all framtid. Alltså jag tycker det var enorma överord. Okej, det var inte snyggt av Härstedt. Och det är väl fint att friidrotten är en fair play sport då. Att det inte är psykningar och så till vardags. Men det slog ju över, tycker jag, att det var någon så fruktansvärd historia.
Ja, men jag läste Mats Wennerholm i Aftonbladet och, som krävde avstängning. Eller förlåt, att den här killen som hade psykat skulle
Axel Härstedt.
Ja, han skulle ha med sin bronspeng. Så var det för han tog till en brons i tävlingen. Mm. Men då skickade jag till dig, liksom, vad är det här? Tar han inte i lite? Och du sa, hockeyn har ju väldigt mycket av den där varan, menar du på. Och sen så friidrotten åt andra håll. Och du sa, sanningen ligger någonstans mitt emellan, sa du.
Mm. Ja, precis. Och, jag menar, vi kan ta exemplet också OS i Rio när det var stavhoppsduell mellan den här brassen. Han heter väl Brass, tror jag. Brass.
Dags för tävlingen här igen.
Lavilni. Och då buade de, kommer du ihåg det? Då buade de varje gång Lavilni skulle hoppa. Och det var ju en fruktansvärd skandal inom friidrotten. Då tänkte jag på alla fotbollsstraffar i hela världen varenda dag där det buas.
Och så tänker man, vad konstigt att Lavilni nu är i trädgården och hoppar. Ja.
Men om man såg på Fråga Lund igår så kanske det inte alltid så att det här med buande är negativt för den som ska uträtta något på banan.
Han har gjort en uträkning där, va?
Vem då?
Robin Paulsson, ja.
Aha.
Här står jag på högskolan i Halmstad tillsammans med Urban Jonsson. Han är professor i idrottspsykologi. Och 10 000 kronors frågan är ju, kan man genom hejarop, burop eller annat påverka utgången av en match? Jag kan tänka mig att det sitter tusentals sportfans där hemma nu och tänker, gör jag någon skillnad egentligen?
Ja, forskning visar att professionella idrottare går upp en nivå när man utsätts för påverkan utifrån, alltså yttre publiktryck. Och det kan till och med vara så att det är gynnsamt att få burop, för att är du duktig idrottare så kan du ha nytta av det och vända det till din egen fördel.
Så tänk på det där hemma. Om ni buar åt motståndarlaget så kan ni i själva verket göra dem bättre.
Efter dessa tendenser till stickspår som vi gillar, bisatser, så tillbaka till huvudfrågan då, och det är det här med lösningar för publiken. Nu kommer SHL igång med Lasse Granqvist i spetsen i Simor utan SSK dock. De huserar i, är de en av favoriterna i Hockeyallsvenskan eller? Nah.
Jo, det tycker jag nog att...
Jag riktar mig mot det eftersom du är sörmlänning.
Ja, nej men SSK ser ut att kunna vara mer och hugga om en pallplats i varje fall. Så känns det.
Men en fråga då, hur ska ni göra? Undrar Gustav Wetterbrandt. Alltså, han skriver så här. Jag har kollat mycket på NHL senaste veckan och du har ju plussat för det också, Lasse, tillsammans med Thomas Johansson tidigare. Grattis Thomas, förresten, fyller 50 om dagen. Thomas Johansson, sporthuset Thomas. Tjome.
Grattis. Oh.
Och då är det så att han är väldigt imponerad av tv-produktionerna som har tagit fram i NHL med nya häftiga kameravinklar, täckta läktare, stora skärmar, inspelade fans, heja fram sitt lag. Och jag undrar om Lasse kan avslöja något om huruvida Simor och SHL har kikat lite på tv-upplevelserna i NHL. Även om de har, som du och Thomas var inne på, en lite annan budget.
Ja, exakt. Nej, men jag slog en signal faktiskt till... Vi har en... det är alltså Rickard Segerborn som är exekutiv producent. Som han är ansvarig för hockeysändningen som går i C-more och TV4. Så jag ringde och frågade honom faktiskt. Och svaret är tråkigt därför att det är inte klart än. Det pågår ju då diskussioner med... Ja, dels med SHL och Hockeyallsvenskan, men framförallt med produktionsbolaget som är ansvarig för kamera och de delarna, hur man ska göra. Och sen beror det också på vad Amanda Lind säger. Så alltså, Hockeyförbundet har ju fått för sig att man ska kunna gå och sitta på varannan stol, och då innebär ju det i klartext att det ska kunna vara 6000 i Skandinavien i ett exempel då, som ju tar 12000.
Det känns inte som där vi, jag pratade precis med Amanda Lind och känns inte, hon sa ju det, alltså, att få så,
nej, jag tycker det
verkar... att få så mycket folk på arenan, nej, det är inte alltså, sannolikt.
Nej, då är du snäll tycker jag. Mm. Men alltså, jag kan lägga en personlig vinkel. Men får hem, alltså, men jag tittar på en Champions League-match. Och då är min spontana känsla, för man har ju då lagt på nedersta etage, där man har ju lagt såna här draperingar och grejer så att det inte ska kännas så tomt. Va? Men min spontana känsla är att, för de har ju så kolossalt mycket kameror när UEFA producerar någonting. Det är ju helt otroligt. Det kan ju inte finnas en kamera att hyra i hela världen, känns det som. De har ju rullat in varenda en på den här arenan de spelar på. Men grejen är, de gör samma produktion som de gör när det är publik där. Det enda de inte gör när det blir mål, det är att visa bild på klacken, för det är ju helt meningslöst när det är helt tomma stolar där de var tänkt att stå eller sitta. Men däremot så kör de en vanlig produktion. Kamera bakom målet som visar ett skott, då ser du en helt tom arena runt omkring. Byt ut av spelare som kommer ut i sidlinjen, då finns det ju en kamera där mellan bänkarna. Klipp in den. Visa att det står en fjärdedomare. Det var när Emil Forsberg, Leipzig, kom in mot PSG som vann matchen och gick till final. Du vet, den fjärdedomaren står och visar skylten där, vilka det är som ska, vem som ska ut och vem som ska in. Klipp in den där kameran med samma vinkel som förut. Det vill säga du ser skylten, du ser ryggtavlan på spelaren, du ser när den här killen som blir utbytt kommer. För det står så i manualen, så ska de visa. Men du ser ju också den kolossalt tomma arenan. Och det är det här jag menar, att det är de här detaljerna som du behöver jobba bort när du, för det har NHL gjort. Du hittar inte en enda kameravinkel, vågar jag påstå, i NHL, och gör du det så är det ett undantag, där de visar någon tomhet. De visar innehåll. Det är någonting som är utan tomma åskådarplatser runt omkring.
Och det kommer Simon också göra.
Det vet jag inte.
Alltså,
men
ha den inriktningen.
Jag bara säger, det är min personliga uppfattning det här. Jag tycker att det är så du måste tänka när du går in i en pandemisk
bevakning. Och det har du sagt till Segerborn.
Ja, framfört det, ja.
Ja, bra.
Men alltså, för grejen är så här, du kan inte gå in och rulla in kameran och göra precis som du brukar göra. Jag tror att det här rör kommenteringen också. Du behöver tänka på, därför att för vem gör du programmet? För vem gör du matchen? För vem? För tittaren, åskådaren, fans, medlemmar, de som har årskort, det är de som inte får gå. Det är de du ska skapa underhållningen för. Förut har du skapat underhållningen tillsammans med de åskådarna inne i en arena. Nu får de inte vara där. Och nu sitter vi i en situation där vi ska spegla en liga för de som inte får komma in. De får inte vara med. De är utestängda. De som äger den svenska folkrörelsen är utestängda. Hur kan vi förbättra upplevelsen för dem? Det tycker jag är frågan.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Tyck till om våra frågeställningar kring det här när det kommer in publik på arenorna lite grann. Hur ska vi göra där och hur blir produktionen utan publik kopplat till tv och så vidare. Och det finns tydligen vissa som kände på sig. Det kan komma en pandemi. Så var det Johan Holmgren, vår lyssnare, som sa det. Jag är fortfarande golvad av en grej som vi faktiskt inte har tagit upp i sporthuset som har varit känt ett tag. Wimbledons pandemiförsäkring. Som alltså är helt... En helt unik historia. De skrev en pandemiförsäkring
17 år sedan.
Vad säger du om det här, Johan? Vad var det som hände egentligen?
Ja, det var ju så att det är ju en 17 år gammal historia där man tecknade då en försäkring för en sån här händelse. Det är klart att det är en sån stark, oerhört stark All England Lawn and Tennis Club. Alltså det är ju ett av de starkaste, mest traditionella evenemang du kan hitta i idrott överhuvudtaget. Kanske det mest klassiska. Och där sitter starka potentater då som har tecknat den här försäkringen och 340 miljoner kronor någonting då på 17 år. Kanske ännu mer enligt The Times och som vi har skrivit om. Det är ju jättebelopp.
Men skulle man inte vilja vara med på nästa styrelsemöte för huvudägaren för försäkringsbolaget när ordförande för mötet säger att vi ska väl ha the financial report and I do acknowledge a small amount of money to be paid here. What has happened, Mrs. Hutchins?
Men det går inte att få igen. Det såg att det är omöjligt att få igen. Nu går inte att få några pandemiförsäkringar. Överhuvudtaget, såklart.
Next question is they want to make another acquirement of insurance. Ja, förlåt. Det är mycket pengar.
Jag lider för övrigt med Björn Hellberg då, som har, är den journalist som har besökt Wimbledon flest gånger, som har fått pris för det dessutom. Kommer inte ihåg exakt hur många det var, men väldigt, väldigt många. Och han missar ju i år den här karamellen. Väldigt tråkigt för Björn, inte minst, tänker jag på.
Som dessutom nu föreslog att US Open skulle ställas in. Så att den knivskarpa hjärnan hos Björn Hellberg konstaterar nog att det kan vara lite knepigt. USA är ju en plats där det är lite
osäkert.
Osäkert, ja. Siffrorna är galopperande i vissa sammanhang.
Apropå siffror, avsnitt 168. Om ni vill höra Björn kärleksbomba Björn. Björn Hellberg kärleksbombade Björn Borg i avsnitt 168.
Snyggt! Vilken duo!
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Idag.
Det är lite gott så här långt in i podden att komma till den andra kafferundan. Det är inte alls dåligt. Vi sitter hos Johan Ejborg i köket.
Oj, och vad här... folk irriterar sig på när du smaskar nu, Lasse.
Det ska jag sluta med. Ja. Och då har vi med oss olyckspåsen igen. Ni vet ju att vi har såväl kärlekspåse som olyckspåse. Och det är möjligt att vi ska öppna olyckan här sen när vi drar nästa lott för det ämnet vi ska snacka om nästa vecka. Men förra veckan så drogs ett ämne som ju ligger dig nära och är jag övertygad om också kärt Johan, nämligen bilsport.
Close your eyes and lower your ear to the yard of bricks at the finish line and the Indy 500 awakens. Marching bands, a state's own anthem, and then a nation's. 33 open wheel race cars lined up in 11 rows, idling, revving, waiting. And then, the most famous starting call in all of American sports.
Ladies and gentlemen, start your engines!
The building shudders as engines rumble. Spectators rise in full throat. The sounds are like nowhere else in sports. The heavy metal symphony of speed.
Jag har alltid gillat amerikansk bilsport. Och framförallt IndyCar. Som jag tycker är en... ja, man har ofta sagt att det är den amerikanska motsvarigheten till Formel 1. Det är så kallad open wheel racing, det är bilar utan tak. Men nu har de faktiskt en aeroscreen för av säkerhetsskäl. Då. Så att det har blivit mera inkapslat. Jag gillar IndyCar för att det är många som har en chans att göra sig gällande. Och då pratar vi pallplatser. Formel 1, där haltar det lite mer i denna enorma högteknologiska värld, F1-cirkusen, så handlar det egentligen bara om ett par stall. De andra är med och tävlar i samma tävling, men de vet på förhand att de har inte en möjlighet att vara ens i närheten, om det inte är under extravaganta former. Så jag tycker ju att IndyCar bjuder på en härlig bukett egentligen med konventionella racerbanor. Det är stadslopp och sen är det då ovalbanor. Bland annat det som väntar nu till helgen här i Indy 500. Superoval 4 km bana till en betydligt mindre kompakt oval där varven kanske bara tar 15-20 sekunder. Så att jag skulle säga att det är någonting jag riktigt vurmar för. Också med tanke på att vi har haft svenska framgångar i sporten och har fortsatt i Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson som gör det bra där borta. Kenny Bräck vann ju Indy 599, vi har pratat om honom tidigare också här i sporthuset. He's out of fuel! He's out of fuel! Wow. Robbie Gordon is out of fuel as Kenny Bräck comes down to take the white flag. One more lap to go in the Indy 500. Incredible heartbreak for Robbie Gordon, out of fuel! Now AJ points pit. Bob, it's the biggest race in the world. You got to go, you got to gamble. They did and they lost. Here he is. Kenny Bräck wins the 1999 83rd running of the Indianapolis 500. Amerikansk bilsport och i synnerhet IndyCar gillar jag starkt. Och så kliver vi över hit till Europa där vi nu har en VM-serie i rallycross, men det är väldigt svensk företeelse egentligen. Men jag gillar det där, det är lite grann som fyrhjulig speedway. Det är korta, tajta hit i kvalen, är det 4 varv, i finalerna 6. Det är sist i målen skit, det är armbågar, 650 hästar, 0-100, 2 sekunder. Inte Tony Rickardssons Baja Maja i Krakow, men det är hårt, rättvist. Och går man över gränsen, ja, då blir det kvarsittning, det vill säga att du blir diskad. Och sen har de en väldigt, väldigt bra sak infört på senare år, nämligen ett alternativspår som alla ska köra en gång under heatet, den så kallade joken. Det kommer strategi in i bilden. Om man märker att det rör ihop sig, att man kanske tar det där varvet för att få lite möjlighet att komma ikapp den som leder till exempel. Men man kan också ha otur och hamna i fel kö. Så att jag gillar den. Det är ett kittlande moment. Svenska framgångar de 4 senaste åren har ju världsmästarna varit från Sverige. Så att jag tycker det är skithäftigt. Och det är VM-premiär i helgen, dubbla dessutom upp i Höljes, tyvärr utan publik. Men ett väldigt bra mästerskap är det, precis som förra året. Ja, men vi har ju varit inne på det. Formelbilar är ju bilar utan tak, även om det är nu som sagt några av dem är inkapslade. Vi har ju karossbilar, touringvagnar, prototyper, extrema bilar som ser monsterlika ut. Du har ju drag racing med 10 000 hästkrafter, top fuel, där du på några sekunder har åkt väldigt, väldigt långt. Du har crosskart som är lite mera buggy-liknande bilar. Väldigt kul racing att se på. Driftingen som har varit och är störst i USA, men som har spridit sig där det gäller att göra olika banformationer med sladd, där du blir bedömd utifrån vad du presterar. Och sen har du ju det som har varit nu under pandemin, e-sporten där som har stuckit iväg, och den nya generationen är ju världsmästare redan inne på sitt rum.
Så har vi en disciplin till som är väldigt populär i Sverige, och då lyfter vi telefonen.
Sporthuset ringer upp.
Hej, det är Michaela.
Michaela, Olin Kotylinski. Välkommen på tråden.
Tack så mycket, hej.
Ja, och den bokstavskombination som vi ännu inte riktigt har berört nu när du också hängt med i den här kärleksbombningen fullt ut, den heter vad då?
STCC.
Och där är du ju historisk som den första kvinna att vinna ett STCC-race i sportens 24-åriga historia. Det skedde för 2 år sedan.
Ja, exakt. Det är faktiskt till och med exakt 2 år sedan idag på pricken. Så det är väl lite jubileum eller vad man ska säga.
Berätta om det loppet till att börja med.
Men det är ju hittills det största som har hänt i min karriär. Vi hade haft en tuff säsong, eller haft tuffa säsonger innan. Så 2018 där så var jag och teamet, PV Racing Team som jag kör för. Vi sa att målet är så här, bygga upp självförtroende, bygga upp speed i mig och bilen och utvecklas hela tiden. Och sen där på Gelleråsen 2018 så stämde allting. Jag var snabbast på mappen. Tog starten, kände liksom varje bromspunkt, instyrning, allting bara satt och flöt på hur bra som helst.
Hon ligger och pejsar jättebra just nu. Hon gjorde precis personbästa, näst snabbast på banan. Haglöf är bara snabbare, men hon åker ifrån Mattias just nu som det ser ut.
Vinst, Michaela!
Vi vann! Och sen när man gick där över mållinjen så var... Alltså jag får så här rysningar när jag pratar om det. Bara jag tänker tillbaka på över mållinjen, ut i bilen, krama om teamet. För det var en team effort till 100%. Det är ett tajt startfält, det är tufft. Och det som är fint med bilsport är ju att det är en av få sporter där kvinnor och män kan tävla mot varandra.
Ja, just det. Det är ju en häftig del av det. Och om du skulle beskriva just STCC, hur det fungerar för de som inte är så insatta, vad säger du då?
Ja, men det är ju touringbilar, så det är bilar med tak, standardbilar. Och man kör på asfaltsbana, så jag brukar säga faktiskt, tänk er en go-kartbana fast större och bredare och längre. Och så kör man ju fria träningar först. Sen kör man ett tidskval som avgör startplacering i race 1 och i race 2. Och sen så till race 3, då är startplaceringen att man vänder på topp 8. Och det är för att skapa lite mer omkörningar och sådär. Och så är det ju stillastående start. Vi kör i ungefär 20 minuter. Så det är inget depåstopp eller någonting, utan det är från start 20 minuters körning och den som går först över mållinjen vinner.
Du är 27 år, Michaela. Varför blev det bilsport, banracing, STCC för dig?
För min del så, jag har haft motorsport i hela familjen. Alltså morfar har ju tävlat i princip allt, både på bana, offroad, Paris-Dakar, rally, alltihopa. Mamma körde också rally, pappa körde rally och brorsan var också. Har tävlat också i rally, så att jag har varit omringad av det. Och det är väl en stor del till att jag ens började med motorsport. För jag tror att annars hade jag nog inte, när jag var ung, fått upp ögonen för det. Så därför började jag. Och sen så kände väl jag ganska snabbt att bankörning var det jag var stark på. När jag körde go-kart, jag åkte väldigt jämna varv, få misstag. Och därför blev det banracing.
Hur ser en perfekt omkörning ut?
Det vet alltså, du väl, alltså du som brukar åka på Essingeleden.
Essingeleden omkörning, jag vet inte riktigt Tommy, det var länge sedan du åkte på Essingeleden, hörru. Det är det som är trafikinformation, att det är stillastående köer, du kanske har helikopter. Men Michaela, hur funkar en perfekt omkörning, hur ser den ut?
Men jag skulle säga att den perfekta omkörningen är faktiskt när man lurar den föraren framför. Att man, det bästa är liksom när man typ går ut och visar som om att man ska köra om, den personen kanske lägger sig för att täcka. Man lägger sig i originalspåret igen och så tänker han att ja, men det här är lugnt. Hon kommer inte att köra om. Så att den liksom går tillbaka till sitt spår och man bara dyker och gör en sån här riktig överraskning. Det är de absolut bästa omkörningarna jag vet.
Hur många gånger har du kört om på insidan när du passerar längs Karlskoga?
Du menar på vanliga vägen eller på banan?
Jo, det är 60 där kan jag informera om.
Ja, du menar så. Nej, men du är på vanliga vägen. Det är faktiskt så. Jag får ju utlopp för mina omkörningar och sånt på banan. Så att jag håller mig lugn på vanliga vägen.
Jag har ju aldrig någonsin legat över Karlskoga på väg hem från en
hockeymatch i Karlstad och på väg mot Stockholm och tänkt så här att den här snygen ska jag plocka så fort. Men det har jag aldrig gjort. Aldrig. Men tanken nej, kanske har föresvävat mig.
Men du, Mikaela, det här med kvinnorna och motorsporten och bilsporten. Jag menar, det känns ju som att bilbranschen överlag är extremt mansdominerad. Man, det är killar som meckar med bilar. Hur ser du på det?
Hej då, mocken. Ja. Vi ses i varm.
Hur ser du på det där?
Ja, men så är det ju. Och det, alltså mitt team har ju arbetat aktivt för att få in fler kvinnor till sporten. Och jag får ofta frågan, varför är det så få kvinnor? Och jag tror att det handlar mycket om att kunna se. Alltså se en förebild, kunna se att det är möjligt. Också att team och sporten aktivt bjuder in och vill ha in kvinnor till sporten. Det jag också kan känna är att media har ju en jättestor inverkan. När jag tog vinsten där 2018 så vart det väldigt mycket media kring det. Och därefter så är det flera unga tjejer som har hört av sig till mig och sagt att de också vill starta och att de ser mig som en förebild. Och jag har även fått papper som har kommit fram och sagt att det är så skönt för jag kan ta med mig min dotter nu till banan. Vi kan titta på dig. Du är med och kör i toppen som om att det inte vore något konstigt alls. Så för henne så ser inte hon något hinder att så här, men om du eller om hon är med och kör, då kan jag också vara med och köra sen och ha det här som min dröm. Så den utvecklingen som pågår just nu ser jag som väldigt positiv. Man ser fler som kommer in, inte bara som förare utan också som ingenjörer, mekaniker, teamägare. Men jag skulle säga att det är många kombinationer för att få in fler kvinnor till sporten. Dels förebilder, dels såklart uppmärksamhet i media, men också att branschen bjuder in till det.
Vid sidan av rally och Formel 1, kanske de största så här folkliga sporterna, vilka är de största svenska bilsportnamnen genom tiderna skulle ni säga? De största som vi måste lyfta upp en dag som denna. Det här är ikoner i svensk bilsporthistoria. Vid sidan om rally och Formel 1. Formel 1 har vi redan Ronnie Peterson. I rally har vi Stig Blomqvist och Björn Wallegård. Vad finns det för några? Du nämnde DTM. Där minns jag, vad heter han, Mattias Ekström, va?
Absolut. Vann ju två gånger i den serien och Mattias Ekström som också har blivit världsmästare i rallycross. Mm. Så han måste man lägga in väldigt högt på den här listan. För han är en multitalang dessutom. Han har vunnit Race of Champions flera gånger, slagit Michael Schumacher. Han har kört IndyCar eller NASCAR och lett ett NASCAR-lopp till och med, vilket många inte vet, men det har han gjort när han gjort inhopp där, så att honom håller jag otroligt högt i den här listan för att han kan så många saker.
Och så förstås Kenny Breck som du själv har kärleksbombat här avsnitt.
Absolut.
Du minns avsnittsnumret.
Ja, det blev till och med en minidokumentär som ni kan se i SVT Play.
I 153 var det. Mer namn, vad säger ni?
Ja, men jag vill säga Nathan Lindgren, får man säga för min del, som kvinnlig att se upp till. Sen är det klart att jag har sett upp till min mamma som blev EM-mästare inne i rally. Men också, som sagt, Nathan Lindgren, duktig i BTCC. Det är namn jag vill nämna.
Och BTCC hänger jag på, Rickard Rydell där som firade såklart stora triumfer, som också var väldigt duktig formelbilsförare. Finns ju många i listan. Sen har vi ju, om vi fortsätter med damerna där, så Tina Turner som var en av världens bästa kartläsare under många år och engagerad, ska inte heller glömmas bort i den buketten. Och sen har vi en hel uppsjö med stora starka namn som har lyckats i drag racing på högsta nivå. Johnny Lindberg är den som har kommit allra längst.
Mycket, mycket imponerande. Jag, för mig är hela bilsport, det är också någon form av bokstavskombinationer här. För det är ni som är inne i det där, vräker ur sig bokstäver i en imponerande hast.
Kan du snabbt, Lasse, redogöra för skillnaden mellan STCC, BTCC och DTM?
Så. Jag ska göra det, så. Men jag tänkte få komma med en annan bokstavskombination, nämligen POSE. Det är dags för påsen här nämligen. Ja. Kärlekspåse eller olyckspåse, vi ska dra en lott till nästa vecka. Vad tror ni om det? Mm. Vad tror ni om det?
Absolut, och då... Men bara säga, du ska till Höljes nu va? Eller?
Ja.
Du ska till Höljes.
Ja, vi ska dit och göra nyheter. Ja, vi har inte rättigheterna, men nej, vi är där och gör nyheter.
Och då undrar man ju om det, hur pass samlad är bilsporten, Mikaela? Är du bänkad när det är rallycross-VM?
Ja, men det är jag. Alltså, är det? Man satt ju och tittade, ja absolut. Sen så, jag körde ju några deltävlingar i rallycross i det här RX Lite som det hette 2014. Så jag tycker rallycross är jätteintressant och jättekul. Så det tittar jag på, absolut. Och sen, jag är med landslaget också. Det är många landslagsförare som är där och tävlar. Och precis som Johan sa det, förra året var det extremt spännande till finalen. Och det ska bli jättespännande att titta nu till helgen också när det är stora namn som Johan och Timmy och Mattias där och kör.
Big names, big games. Vi skickar Ejeborg dit, det blir perfekt. Men du, Michaela, du väljer kärlekspåsen eller olyckspåsen?
Ja, men jag tycker kärlekspåsen, det blir mycket härligare.
Vi ska låta Johan Ejeborg, vår alldeles utomordentliga värd här på Backvägen i Solna, dra en kärlekslapp till nästa vecka.
Och då gräver jag ner högerhanden här i påsen. Och på den gröna lappen så står det TV-pucken.
Oh, den är inte kärleksbomban.
TV-pucken.
Ja, tjusigt.
Jag tror att alla nästan i hela riket kan veta vad en TV-puckhög är. En TV-puckhög. Därför att det kan ju komma även i icke-idrottssammanhang.
I innebandy blir det så i varje mål.
Ja. Om någon vinner i postkodlotteriet, ja det var ju det. Ja. Men vinner någon i postkodlotteriet så är ju grannskapet samlade i en TV-puckhög, ja. Skriker man då.
Och vi har ju en skön motor-TV-puck-koppling i Tony Rickardsson. Nyligen 50 år, grattis efter han,
grattis,
Tony,
grattis.
Som fyllde häromdagen. Han var ju då med i våran satsning här, sommaröppet där. Där han berättade bland annat om att han har varit med i TV-pucken. Men han var inte den lagkapten som uppgiftslämnaren då hade sagt. Så det blev lite rättning där. Och han var själv då där, tog ner sin roll lite grann, vilket var stort. Han var inte lagkapten i Dalarnas lag, men han spelade i varje fall och gjorde det förtjänstfullt. Så att, det var nog många överraskade över.
Han var inte bitter över att inte vara kapten, inte.
Ett klassiskt TV-puck-fenomen är annars hur många tusentals människor säger att de blev utslagna i sista uttagningen i TV-pucken. Något som inte går att dubbelkolla, eller hur? Jag tittar på Martin. Det finns ju en person här i rummet som har spelat TV-pucken.
Martin Söderberg.
Martin Söderberg.
Vår ljudingenjör.
Alltså född...
Och vårt ljudgeni.
87, du spelar alltså med...
Till exempel Patrik Hörnqvist.
Patrik Hörnqvist, Bengan.
Mm. Du var ju mycket bättre. På skridskåg, alltså på grillerna var det skarpare, den saken är ju klar.
Ska Martin få kärlek på vår TV-pucka?
Det tycker jag är alldeles rimligt och riktigt. Ja.
Tack Michaela för att
stort
du...
tack Michaela.
Tack.
Vi har gärna med dig igen framöver. Du får gärna bli en ambassadör för kvinnorna inom bilsport och motorsport.
Kul, det är jag gärna. Tusen tack.
Och tack Johan som sticker till Höljes. Hur tar du dit?
Jag tar vägen via Sanna Hed i Kumla för att göra lite speedway imorgon kväll till Sportnytt.
Alltså ikväll när den här podden kommer ut. Den kommer ut denna torsdag.
Ja,
så ikväll när podden kommer ut så är det dags för speedway. Vad var det för match?
Det är Indianerna mot Lejonen.
Mm, okej, okay. Fin match, eller?
Ja, Lejonen är obesegrade så att det blir nog bra.
Och sen tackar vi för att du har löst publikfrågan med hur var det skulle låta där från de 50 personerna?
Ja, det ska låta ordentligt. Men det är nog läge ändå. Titta på sådana liknande lösningar om man vill ha lite tjo och hej.
Jag vill spinna lite grann på det Michaela sa. Hon har haft sin mamma som förebild. När jag ringde min mamma, vi talade om det inledningen av avsnittet här, och fick sitta i kåken mitt emot där jag uppvuxen, så gick ju, då var varenda minnesbild glasklar hos morsan, va?
Ja, men bra, då avslutar vi så med Lasses mamma som njuter av att vi är på Backvägen. Verkligen. Johan och mamma Susanne till Michaela, den förra racingstjärnan, och så har vi en ny generation med Michaela i spetsen. Vi hörs igen nästa vecka allihopa. Sporthuset tillbaka nästa torsdag.
Underbart, och min bil står förresten parkerad där, min allra första bil som jag ägde, en Volvo 1976 års modell med registreringsnummer HFR 569, en vinröd rostig sak. Den stod på samma plats, nästan till faktiskt, på Dalvägen. Det var då det gick åt 18 liter och startade den faktiskt med chocken.
Hej då allihopa!
Hej hej!
Hej hej!
Då är jag på min mammas gata med brudar delikata som söderblått kan ha. Var man kommer så är det morsning, i varje gatukorsning står kompisar i rad. Man träffar gamla lira gänget på sitt barnomsfik. Där klingar södersnacket som den ljuvaste musik. Då är jag på min mammas gata med polare får prata om det som en gång var. Tja tja tja!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.